When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ja visst, du lyssnar på Sinnessjukt, podden där vi får följa den misslyckade före detta banktjänstemannen och bensinmacksbiträdet Christian Dahlström i hans jakt på kunskap om psykisk sjukdom. Jag som talar om mig själv i tredje person på det här olustiga viset vill börja med att uppmärksamma att podden har fyllt 8 år. Första avsnittet av podden publicerades 20 februari 2015 och rullar alltså vidare med oförminskad kraft. Idag ska ni få det andra avsnittet av intervjun med Elias Eriksson. I dagens avsnitt pratar vi om det faktum att många författare, mediaprofiler och andra personer talar vitt och brett om signalsubstanser på ett förenklat och vilseledande vis, vilket jag faktiskt tog upp redan just 2015 i avsnitt 17 av podden med senior professor Marie Åsberg, som då tyckte att min skepsis var sund, så här som bland annat.
Vi vet ju inte. Det är klart att det har någonting med hjärnan att göra. Det är någonting som händer i hjärnan när man blir deprimerad eller man får panik eller vad det nu är för någonting. Det händer någonting i hjärnan. Alldeles säkert. Men exakt vad det är och vad det är på, det kan säkert beskrivas på olika nivåer. Det kan beskrivas med på neurofysiologisk nivå. Det kan beskrivas i termer av transmittorer och sånt här. Men vad grundfel, vad grundbulten sitter, det vet vi inte.
Jag tar upp 2 exempel i intervjun med Elias, men det finns hur många som helst just nu som pratar om signalsubstanser på mer eller mindre kategoriska vis. Exempelvis en populär Pelle Jöns som heter David J.P. Phillips som har skrivit en bok som heter Sex substanser som förändrar ditt liv, som åtminstone 2 personer har frågat mig om, varav en hade fått den rekommenderad av sin kurator. Och det spelar kanske inte någon roll vad jag tycker och känner, men när jag bläddrade i den här boken kände jag ändå att det är rätt sorgesamt att det tycks vara så lätt för den typen av böcker att leta sig in i psykiatrin. Om någon uttalar sig tvärsäkert om signalsubstanser så måste varningsklockorna ringa. Personen som i det här fallet är någon slags managementkonsult från Västerås, så måste man ju inse att sannolikheten för att han sitter och ruvar på värdefull kunskap om universums mest komplexa struktur är försvinnande liten. Okej, i det här avsnittet pratar vi även om kritik mot psykofarmaka och om en lite mer raffinerad skojare, Peter Götze, som jag och Mikael Landén pratade om i avsnitt 78. Elias får också berätta varför han, trots det i många avseenden då magra kunskapsläget kring hjärnan, ändå tycker att depression har tydligast biologiska markörer av alla psykiska sjukdomar. Sen kommer vi äntligen in lite mer specifikt på antidepressiva läkemedel. Är det för många som tar antidepp? Fungerar de verkligen mot depression? Vad beror de jobbiga insättnings- och utsättningssymptomen på? Och så vidare. Diskussionen om antidepp fortsätter sen in i nästa avsnitt, där jag tar upp en del av den som jag som lekman tycker rätt befängda kritiken mot antidepp, men också det som jag tycker är mer relevanta invändningar. Vad Elias tycker är förstås mer intressant, och det får ni höra då. Och sen i sista Patreon-exklusiva avsnittet pratar vi även om den senaste hypade depressionsbehandlingen ketamin och om psykedelika i största allmänhet. Är det överskattat eller är hypen berättigad? Vi pratar även om huruvida läkemedelsbolag begraver studier som inte visar fördelaktiga resultat, om litium, om ADHD-läkemedel, om antipsykotika, om vad Elias tror är nästa stora genombrott i psykiatriforskningen och alla era lyssnarfrågor där ni bland annat får det som Elias beskriver som en lite syrlig fråga från vår vän Christian Ryck som handlar om varför Elias är så arg på KBT. Okej, det har återigen blivit dags att träffa den roliga och mycket intressanta professorn Elias Eriksson från ett kontorshotell i centrala Göteborg den 21 mars i år. Varsågoda. Det har blivit ganska vanligt även bland liksom väldigt populära författare att skriva om sånt här. Till exempel Anders Hansen skriver om serotonin, att serotonin är ett ämne i hjärnan som är viktigt för måendet, särskilt för lugn och en känsla av inre styrka. Om GABA, som är ett annat signalämne, skriver han att GABA är ett ämne vars uppgift är att lugna hjärnan och fungera som en brandsläckare så att hjärncellerna ska dämpa sin aktivitet, och när hjärnans aktivitet lugnas försvinner stresskänslorna. GABA-aktivering innebär därför... Vad sa du?
Förskona oss. Ja, nej, det där stämmer ju inte. Han är, verkar vara, jag känner inte honom, jag har aldrig träffat honom tror jag, men han är, verkar i, har ju många goda egenskaper, Hansen, och en frejdig kille och populariserar hjärnforskning på ett ofta mycket bra sätt. Det är, jag gillar honom, han verkar vara en tillgång, men det där är ju alldeles förenklat. Jag har bläddrat i någon av den här boken Hjärnstark eller vad den heter, och det är ju han faller in lite grann det här att enormt överdriva vad vi faktiskt vet. Men han är inte ensam, det är väldigt många som gör.
Nej,
men ja. Vi har ingen, allt det där är jag ingen av.
Det stämmer inte.
Nej, okej.
Okay. Mia Lundin är en annan sån där väldigt populär författare som skriver så här: med normala nivåer av serotonin känner man sig lugn och harmonisk.
Struntprat.
När serotoninnivån sjunkit under ditt tröskelvärde kan du ha svårt att somna eller vakna på natten, uppleva oro, ångest och rusande tankar. Efter långvarig stress har man ofta tömt sitt förråd av signalsubstansen serotonin.
Nej, det är inte en siffra rätt. Det kan ju vara rätt, men det, vi har inget fel idag att tro att det är så. Vi har inga stöd för det och inget bevis för det, och man ska inte överdriva. Vi vet ju, det är lika osäkert som Freuds teorier. Nej, inte riktigt. Men nej, det där är lite pinsamt.
Hon säljer också signalsubstanstest, salivtest för 3000 kronor.
Jag känner inte till henne, så jag kan inte kommentera.
Nej, men hon är väldigt stor inom kvinnohälsa. Hon har en... Hon bor i USA, men hon har en klinik i Djursholm och så, väldigt stor inom...
Jag har aldrig hört talas om henne, men det låter inte bra.
Nej, okej. Okay. Jag ska säga, de här är ju inte ensamma om att göra det. Nej, men jag bara tog inte. Två exempel.
Ja.
Men du, uppdelningen mellan psykofarmaka och annan medicin är betydligt mer luddig än jag trodde innan jag läste din bok. Både vad gäller liksom avgränsningen gentemot neurologiska sjukdomar, Parkinson, Alzheimer och sådär, men också eftersom mycket psykofarmaka faktiskt används även mot så kallade kroppssjukdomar. Intressant.
Ja, just. Oh, ja. Nej, det har gått i båda riktningarna. Så det har varit till exempel antiepilepsimedel som gått över till psykiatrin och där börjat användas, och det har funnits psykofarmaka som gått andra vägen. Så att det påverkar hjärnan, det är ju samma sorts mekanismer, och många av de här neurologiska sjukdomarna har ju mycket psykiatriska symptom. Vi har pratat om Parkinson som en neurologisk sjukdom här, och den räknas ut neurologin, men de har ju mycket psykiatriska symptom med nedstämd depressioner och senare demensutveckling och sånt där. Så att den där uppdelningen mellan just att se psykofarmaka som något väldigt specifikt, det är konstigt. Och i den här antipsykofarmaka kampanjen som pågår, och som är, tycker jag, förskräcklig. Jag tycker den är väl i klass med antivaccinkampanjen när det gäller att ställa till skada och bygga på felaktiga premisser. Så beskrivs det också, man liksom målar upp det som något väldigt olustigt att alls påverka hjärnan. Tänk att man tar läkemedel som påverkar hjärnan. Allt kan ju hända och det vågar man ju inte göra. Men jag har aldrig hört den kritiken mot antiepilepsimediciner, aldrig någonsin, eller mot andra läkemedel som används inom neurologin. Och många av de här som antar jag känner dem inte så väl, men många av dem som framför de här synpunkterna, jag föreställer mig att de till exempel dricker alkohol, och då har man ju en fundament kraftfull påverkan på en rad signalämnen i hjärnan. Så att på något sätt dramatiserar man tanken på att det skulle vara så oerhört mycket irreversibla skador som skulle uppstå om man går in och pillar på synapserna i hjärnan, och så är det ju inte. Det, och därför håller jag med om att det finns skäl att betona där att det är flytande gränser, och att många av psykofarmaka används i andra sammanhang. Antipsykosmedel används mot motoriska tics till exempel och sådär. Så att det,
ja. Ja, du skriver också om den här liksom själva uppdelningen mellan biologiskt och psykiskt. Alltså den känns omodern på något sätt, eller märklig. Överlag, alltså...
Nu hänger jag inte med.
Nej, men du skriver att alla tankar och emotioner har sitt ursprung i biologiska processer i hjärnan. Ja. Att detta gäller även symptomen vid psykisk sjukdom kan därför ses som en självklarhet. Men du menar att många fattar eller köper inte det alls?
Det gränsar också till en mera filosofisk frågeställning och även religiös frågeställning. Det finns ju många som av olika skäl, från olika bakgrunder, inte gillar det synsättet som... För mig ändå alltid har ett, redan från jag var helt ung, självklart att vad skulle styra våra tankar om det inte är hjärnans process, va? Men det där är ju, det var ju Watson och Crick var ju de som upptäckte dubbla spiralen, DNA-strukturen, fick Nobelpris för det, och Francis Crick sen gick över till neuroscience. För han tyckte att det var det mest spännande, så han sista decennierna av sitt liv ägnade han åt neuroscience, och han skrev en bok som heter The Astonishing Hypothesis. Och vad var då denna Astonishing Hypothesis? Det var just det du sa här, att allt det vi tänker och känner är processer, biokemiska processer i hjärnan. Och han insåg att det här var så kontroversiellt så att han kallade det Astonishing, fast det egentligen är en truism.
Vad skulle det annars vara?
Nej, men det finns ju många exempel. Du har ju det här infekterade frågan om en fri vilja. Har vi en fri vilja eller inte? Och jag är ju ganska bestämd då på att jag inte anser att vi har någon fri vilja. För visst har vi en vilja. Och våra hjärnor gör att vi vill olika saker. Så vilja har vi, men fri är det ju inte så tillvida att vi har inte valt våra synapser. Och vi har varken valt våra gener eller den miljö vi har växt upp i. Om nu den spelar stor roll, så vi har inte valt någonting. Så i den meningen menar jag ju inte då att vi har någon fri vilja. Men det är ju många som... blir indignerad om man säger det. Och sen finns det ju ändå religiösa personer som har föreställningar om någon slags ande och att man fortlever efter döden och sådär, liv efter detta och så. Så att det finns ju många som inte köper det här utgångspunkten, men för mig har det varit alldeles självklart, för jag förstår inte vad skulle annars vara om inte hjärnans molekyler som vi tänker med.
Många känner inte heller till exemplet hjärnsyfilis, som ju faktiskt är en psykisk sjukdom som har utrotats mer eller mindre då, med hjälp av antibiotika. Vilka psykiska sjukdomar tror du ligger närmast till hands att liksom likt hjärnsyfilis i framtiden visa sig ha en helt och hållet biologisk enkel orsakssamband, eller vad man ska säga?
Det är ett kul exempel där med neurosyfilis, för det var ju då innan man kommit på sambandet mellan de här psykiatriska symptomen. De har ju ofta vanföreställningar och megaloman och så, de var vanlig befolkade i hög grad mentalsjukhusen på den tiden. Så hade man psykologiska teorier av olika slag, det här måste ju bero på deras psykologisk påverkan av olika slag. Och sen så visade det sig att de allihopa hade syfilisbursheter i ryggmärgsvätskan, så att det var ju väldigt enkelt samband. Nej, jag vet inte om man ska hoppas på några så enkla samband i framtiden. Man brukade ju håna de här som var emot den biologiska psykiatrin, brukade håna oss då för att man ännu inte hade hittat schizokocken och sådär. Jag kan inte peka ut dem. Jag tror väl, ärligt talat, att man tenderar att kraftigt överdriva miljöfaktorers betydelse för uppkomst av psykisk sjukdom, det tror jag. Jag tror, dels visar ju ärftlighetsstudier väldigt tydligt att gener spelar en väldigt viktig roll för nästan alla sjukdomarna, och det som inte är gener är individuella miljöfaktorer, medan däremot det som man länge trodde så mycket på, uppväxtförhållanden och så, alltså delade miljöfaktorer för syskon, det spelar inte jättestor roll. Men dessutom tror jag kanske att de här studierna lite grann underskattar ärftligheten. Jag tror att det finns också en slumpfaktor som gör att inte ens enäggstvillingars hjärnor är ju inte identiska. Precis som deras fingeravtryck inte är identiska. Så att jag tror nog att generna spelar en exceptionellt stor roll för många av de här sjukdomarna. Sen finns det ju, inte minst när det gäller depression och så, finns det ju en massa gränsdragningsproblem. Vad är att vara deprimerad och vad är bara att vara ledsen och fullt, ha goda skäl att vara ledsen och sådana saker. Och vad är ett personlighetsdrag jämfört med vad är en sjukdom och sådär. Så det finns ju, jag säger inte alls att det är enkelt det här, men jag tror ju att de här, jag tror att det är i hög grad genetiskt och att det är många gener inblandade.
Det finns ju även andra psykiska sjukdomar och psykiska symptom som har tydligt biologiskt ursprung, typ hjärntumörer och...
Ja, visst. Det finns ju många och
Finns det fler exempel som du kan ta?
Ja, om vi går lite i historien, precis som syfilis, så har vi ju pellagrapsykos där man hade vitaminbrist som gjorde att man blev psykotisk, B-vitaminbrist till exempel. Och sen så kan man ju få olika psykiatriska symptom vid olika typer av hjärntumörer och vissa former av epilepsi kan gå med psykiatriska symptom, och en åkomma som ju jag menar är psykiatrisk i hög grad, men som numera inte räknas kanske till psykiatrin, det är ju demenssjukdomarna, Alzheimer och sånt där, och där är det ju ändå väldigt få som idag ifrågasätter att det är ett biologiskt underlag, för där kan man ju se hur neuronen genererar och sådär, så att det finns väl många, det finns säkert fler exempel som jag inte kommer på just nu, men läkemedelsbiverkningar finns det ju många också, man kan ju, det finns ju många medel som ökar risken för depression till exempel, och sådär. Så att det är nära, det finns allt möjligt.
Jag tror att du nämner pankreascancer.
Ja, eller pankreascancer är ofta depression, första symptom.
Ja.
Absolut.
Så de här täta skotten är
hepatit så går ofta med långa trötthet eller depressionstillstånd långt efter. Covid har du, där det är i hög grad psykiatriska symptom i efterförloppet och så vidare. Ja, visst.
Du, jag upplever att media och allmänheten ofta fokuserar väldigt mycket på biverkningar när man talar om psykofarmaka, och då liksom lite grann glömmer bort att redovisa de ofta rätt förödande symptom som sjukdomen i sig orsakar och som medicinen då förhoppningsvis då dämpar. Det är ju liksom ingen som kampanjar mot cellgifter, trots att cellgifter i värsta fall kan ju vara dödliga liksom.
Men det finns nog någon enstaka knasbot som säger att man ska äta brännässlor istället för att ta cytostatika, så det händer.
Men man fattar ju liksom ändå att cancer är dödligt, och då får man ta till de medel som finns, eller man ska säga. Men inte att bipolär sjukdom eller schizofreni är det. Är inte det konstigt?
Det är jättekonstigt. Det finns två aspekter på det här. Det ena är, för det första är det ju så att det är inte så att personer av min typ är ointresserade av läkemedels biverkningar, för det är ju en väldigt viktig del av farmakologin, och vi skriver mycket artiklar om biverkningar och tycker ju verkligen att det är en väsentlig del i det hela. Så att det är inte så att jag vill förtiga biverkningar.
Halva din bok handlar om biverkningar.
Jag menar det, jag har sidan på sidan ner, det är en ganska tjatig framställning kan man säga. Så att det vill jag verkligen inte, och all vår strävan går ju ut på att hitta läkemedel som har dels bättre effekt men också mindre biverkningar än de vi har idag. Och till exempel inom psykosområdet är ju biverkningarna ett stort bekymmer på antipsykotika. Men så med allt detta sagt, som folk brukar säga nu, så är det ju ändå så att man i den här antipsykiatriska läget förstorar biverkningarna något enormt. Att man framställer dem som oerhört mycket värre än vad de är. Det finns liksom inget skäl att göra. Det är den allra Värsta exemplet på detta är väl professor Peter Götze, som jag vet att du har haft en podd om här, som verkligen är en total klåpare på det här området. Han vet inte vad han talar om, han kan ingen psykiatri. Jag mötte honom i en debatt, jag var inte imponerad, och pekar ut de här medlen som är i stort sett livsfarliga och så här. Det är så dumt, och det finns ingen anledning att injaga oro i patienter. SSRI-medel till exempel, de har biverkningar som är viktiga och värda att uppmärksamma, påverkan på sexuell funktion till exempel och annat, men att peka ut dem som att det skulle vara särskilt farliga mediciner, det är rena löjan, det är de absolut inte. Så det är den ena aspekten på det, eller att man överdriver biverkningarna, och det finns ingen skäl att göra det. Och den andra aspekten är att, precis det du säger, att de här personerna verkar ju inte själva varit drabbade av sånt här och inte heller jobbat inom psykiatrin, så de har inte sett vad de här åkommorna kan leda till. Det är precis det du säger, att man tycker att det bara det att vara utan läkemedel skulle vara ett stort framsteg, men då har man ju glömt varför man började ta de här medel. Götze, den stora kliniken Götze, sa någon gång att vad schizofrena behöver, det är en stor kram.
Ja, det är ju ganska nedlåtande.
Ja, det är oerhört nedlåtande, och det är fullständigt bisarrt, och det är skrämmande att han har fått sån uppmärksamhet, han och många andra. Så att nej, det är tråkigt, och jag ser ofta skäl att dra paralleller till antivaccinrörelsen, för det är väldigt mycket som påminner om det. Och också det här att man det går ju att på internet hitta skakande beskrivningar hur någon dog några timmar efter sin vaccinspruta, när det å andra sidan är 3 miljarder som inte dog. Och på samma sätt om SSRI har man ju lyft fram enstaka fall där någon har skjutit sig själv eller skjutit någon annan, och så hävdar man att det är ett kausalsamband, och man glömmer att det är miljarder som har tagit de här medlen utan att skjuta någon. Så att det är väldigt mycket sådana paralleller, och i båda fallen så drivs debatten av folk som inte har en aning om vad de pratar om, men det finns också en och annan inom vetenskapsområdet, forskare som då lånar sig till detta och som då ger en slags vetenskaplig trovärdighet åt vad som bara är struntprat.
Vi kommer komma in på några av dem framöver här. Men jag tänkte att vi skulle prata ganska mycket om depression och antidepressiva läkemedel.
Är det du under normal förtalslagstiftning? Eller kan man säga?
Du får säga precis vad du vill. Du skriver att depression är den psykiatriska sjukdom för vilken sökandet efter biologiska markörer har varit mest framgångsrik. Vilka biomarkörer är tydligast typiska för depression, och hur stora är skillnaderna jämfört med
skrev jag verkligen så? Ja, det gjorde jag kanske.
Nu får du stå för det.
Ja, det får jag stå för. Nej, man kan väl säga, nej, jag skulle nog säga att idag har det här dopaminfinner med schizofreni är ju nog så intressant i alla fall, men vad jag talar om här är tyvärr då inga aktuella särskilt genombrott, utan det upptäcktes som gjordes för ganska länge sedan. Men en sak som jag tyckte var jättekul när jag började i det här fältet och vi höll på mycket med det, och jag tycker fortfarande det är kul även om det har fallit i glömska, det är det som kallas dexametasontest vid depression. Det är alltså ett mått på kortisolinsöndringen. Dexametason är en syntetisk kortisolvariant, och om en person som inte är deprimerad tar en sån tablett på kvällen, så via en feedbackhämning på hypofysen så har man då låga nivåer av kortisol i stort sett hela nästa dag. Men om man gör det här testet på deprimerade, och nu på den, det var nog mest ganska djupt deprimerade man kollade på den tiden, jag vet inte hur det skulle vara med dagens öppenvårdsdepressioner så att säga, men djupt deprimerade, melankoliskt galet, så att djupt deprimerade, då hade ungefär 60% ett patologiskt sånt test, och man gjorde det på friska kontroller hade i stort sett 0%, och det är ganska god diagnostisk konfidens, som man brukar säga. Det är väl i klass med vissa markörer som används för hjärtinfarkt, så det skulle ha kunnat användas faktiskt för diagnostiken. Är det väl dels inte så himla svårt att diagnostisera depressionen då, så man behöver kanske inget sånt test, men det var definitivt jätteintressant tycker jag, och lite tråkigt att man har lagt ner det. En sak som väl då...
Men man har väl testat det på andra sätt, uppmätt höga halter, framförallt hos de som har kanske psykotiska depressioner och sådär, att...
Ja, på den tiden gjorde man allt möjligt, och inte minst följde man förloppet, och man kunde se att det här normaliserades ibland innan patienten tillfrisknade, att det var en liksom prognostisk faktor och sådär. Okay. Det fanns mycket gjort på det. Vad som möjligen då de som inte var så entusiastiska anförde, att det var inte helt specifikt för depression, utan man kunde se sådana här avvikelser vid icke-depressiva tillstånd, alkoholism tror jag, och några andra. Så att det var inte något klockrent test för just depression, men det var helt klart en robust, biologisk, replikerbar avvikelse som var tillräckligt åtskiljande för att kunna användas som diagnostiskt redskap. När jag då, som jag återkommer ofta till min långa kliniska erfarenhet, det vill säga ytterst kort sådan, när jag var ung då på 80-talet och vickade som yngst underläkare, men då införde jag faktiskt på den avdelning jag var liksom ett sånt test, och gjorde det på de deprimerade patienterna, och det var jätteintressant. Och det var till exempel en sån då där patienten skrevs ut, ville absolut vara symptomatiskt mycket bättre, men nej, kan vara slump, men skrevs ut och ville absolut skrevs ut inför julhelgen, och så skickade vi ett kortisolprov till laboratoriet och fick inte svar, och sen så när jag kom tillbaka efter julen där då, så visade det sig att det var skyhögt fortfarande, och ungefär samtidigt fick vi veta att patienten hade gjort ett självmordsförsök och uppenbarligen inte var så återställd som han verkade när han skrevs ut där tillfället. Han klarade sig, så att det var lyckligt slut på historien, men jag undrar om inte man skulle kunna ha nytta av detta i prognostiskt syfte faktiskt. Sen ett annat sånt, jag sa flera i depression, ett annat sånt är sömn-EEG. Där har man också en ganska, jag har aldrig hållit på med det, men en ganska robust skillnad, så att om man mäter EEG under natten, så vi alla går in i REM-sömn så småningom, och det gör tydligen då deprimerade patienter tidigare. De har förkortad REM-latens kallas det, och det var också ett påtagligt robust fynd som hade kunnat nog användas diagnostiskt. Så att på det sättet så står jag för vad det står i boken, att depression är det område man hittat mest tydliga. Samtidigt så kan jag inte säga att utvecklingen på det här området har varit särskilt stark de senaste decennierna. Det här ligger bak i förra millenniet, kan man säga.
Du, över 1 miljon svenskar hämtar ut antidepressiva mediciner 2020, och det finns många som tycker att det är alldeles för många. Vad tycker du?
För det första så tycker jag att man där måste, vilket nästan ingen gör som diskuterar den här frågan, beakta det faktum att de används för en lång rad indikationer. Och det glömmer man hela tiden. Och de här andra indikationerna, om du lägger samman dem, så är de ju sammantaget mer vanliga än depression. Och vi har inte...
Du tänker på ångestsjukdomar och andra...
Jag tänker på helt enkelt paniksyndrom, social fobi eller social ångest som kallas numera, tvångssyndrom, premenstruell dysfori, vi har pratat om att vi hade sysslat med. Jag tänker och generaliserat ångestsyndrom, det är ju de. Sen är det godkänt för PTSD, men där tyvärr funkar de inte så särskilt bra. Efter vad som sagt till mig, det är godkänt för bulimi, och där funkar de inte heller särskilt bra. Men de jag nämnde där har de ju ändå, är det absolut motiverat att testa de här. Och det är en stor grupp patienter. Vi har faktiskt sådana data i vår dator. Jag har två mycket bra medarbetare som heter Fredrik Hieronymus och Alexander Lisinski, som har hållit på mycket med allt möjligt. Framförallt utvärdera placebokontrollerade SSRI-studier. Jag vet inte om vi kommer in på det senare. Men det
är det de två som berättar för dig vad som pågår på sociala medier? Eller? För jag följer dem på Twitter nämligen.
Bland annat de. De är mycket aktiva. De är briljanta båda två. Vi har gjort en rad studier där vi tittar tillbaka på hur egentligen SSRI-studierna har utfallit. Jag vet inte om jag kom in på det, men de artiklarna tycker vi visar då att de här medlen är underskattade och bättre än vad man tror. Men dessutom har vi då tänker oss lite att göra lite, eller håller på med lite farmakoepidemiologiska studier där vi använder läkemedelsregistret och andra register för att titta på lite olika aspekter. Och vi kommer att sannolikt skriva så småningom fördelningen mellan olika diagnoser. Vi har inte de siffrorna framför mig, men det är ju föga förvånande så att de här dataregistren bekräftar att det är långt ifrån bara deprimerade. Om man sen tänker hur vanlig punktprevalens för depression är 5%. Och jag tror ju inte att alla de vill äta psykofarmaka. Det finns många som inte vill det, och det ska man ha full respekt för. Så jag säger inte att alla som har depression ska äta antidepressiva. Men så att det är ändå ett rätt vanligt sjukdom som just i detta nu. Och sen är det ju numera allt fler som väljer att stå på dem kroniskt för att de inte vill ha nya depressiva episoder. När jag började i det här fältet så använde man de gamla tricykliska medlen, och de gav så mycket biverkningar med muntorrhet och sånt där, att det var det självklart att man, när den depressiva episoden var över, så satte man ut det. Och sen om patienten fick en ny depressiv episod, så satte man in det. Och så funkade det utmärkt. Numera har det blivit mer och mer så att en patient som då Hade jag varit praktiserande psykiater eller allmänläkare hade jag ju, om en patient haft sin första depressiv episod, hade jag ju också tyckt att man skulle försöka sätta ut det. Vissa har ju bara en depressionsepisod i livet och det är sin anledning att gå och äta de här hela livet, ta de här hela livet. Men uppenbarligen är det så att rätt många patienter, och det här avvägningen ska ju helt ligga på patienten kan man säga, efter sin andra, tredje depression tycker att nej, det är bättre då att fortsätta och förebygga. Och det betyder att man kan inte stirra sig blind på punktprevalensen som är 5%, utan till det kommer då de som väljer att ta detta långsiktigt. Va? Och med detta sagt så är det jävligt svårt att säga, tycker jag, om 10% är för mycket eller för lite. Vad vi alltid brukar säga, vi som får den här frågan för att slingra oss ur den, är att ja, det finns säkert många som får de här som inte borde ha det, men det finns säkert många som borde ha det som inte får det. Och utan att precisera några direkta procenttal.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Men det låter ändå som att du tänker att det finns en grupp som kanske borde, för det tycker jag väl ändå man uppfattar som att man skriver ut de här recepten och sen så kan folk stå på det hur länge som helst och det är ingen som riktigt har liksom ansvar över den här patienten och sätta ut och sådär.
Jag var inne på det lite i början, att jag var lite olycklig över att så mycket av depression och ångestbehandling ligger inom primärvården. Och det hänger väl ihop med det problemet kanske, där man har ont om tid och sådär. Så att absolut, jag tycker att varje psykofarmakologisk behandling bör ske med betydande omsorg. Och där man hela tiden bör dels vara lyhörd för biverkningar och få informera patienten om möjliga biverkningar, vara lyhörd för dem. Inte minst inom psykosområdet är det extra viktigt, men även här, och absolut ständigt av frågan aktuell, är det kanske dags att sluta med de här och så.
Ja, för du skriver att stödjande ospecifik psykoterapi bör som regel åtfölja all psykofarmakologisk behandling, och det tycker jag ändå låter som så här närmast revolutionerande om man jämför med den liksom lycka till förskrivning som ändå tycks ske ganska ofta nu med det.
Ja.
Vad kan du utveckla vad du menar med
Ja, för att ha full förståelse för man i primärvården när man har massa patienter och kort om tid inte kan leva upp till detta. Men jag menar det jag skriver, att psykiatrins patienter behöver inte för att farmakabehandling ska bli framgångsrik ofta mycket annat stöd. Och det beror förstås på vilken sjukdom det är och sjukdomsgrad och vilka konsekvenser den har fått och så vidare. Och det finns säkert de som skulle bli bra bara om man skickade hem tabletter i brevlådan. Men i allmänhet tycker jag ju att psykiatrins patienter ska bemötas med engagemang och empati. Man ska förklara sjukdomen för dem. Man ska få dem att förstå att de inte är ensamma om de här problemen. Det ska finnas inslag av det som kallas KBT. Till exempel om en patient med panikångest tror att jag får hjärtinfarkt varje gång, så är det klart att man förklarar att det inte är hjärtinfarkt du får. Man ska noga förklara varför man förskriver de här läkemedlen, vilka biverkningar de har, vad patienten ska vara uppmärksam på så vidare, väldigt mycket sånt. Och patienten framförallt ska känna lite grann att man, det är väl inte modernt numera, nu talar man mer om att det ska vara en slags allians mellan patient och behandlare, men på något sätt ska det nog ändå vara så att patienten, att lite, man tar lite av ansvaret för att nu löser vi det här, och man ingjuter en slags optimism hos patienten att det här kommer vi att fixa, en slags behandlingsoptimism, en stridsmoral så att säga, tror jag är jätteviktigt. Och annars tror jag att jag vet inte om man botar, om man gjorde allt detta och sen gav placebo, tror jag ändå kanske inte att man skulle bota de här åkommorna, men jag tror att gör man inte det här och ger aktiv behandling, så kommer compliance, som inte annat, följsamheten vara väldigt dålig, och så att jag tycker det är jätteviktigt. Och jag tror säkert, jag är då, dels ser jag ju, ja det är alla, det är inte originellt att vara skeptisk på evidensbasen för den psykodynamiska psykoterapin, men även KBT är ju faktiskt, om sanningen ska fram, när det gäller KBT har man ju väldigt, har man alltid haft ambitionen att visa effekter med positivistiska metoder, inte så mycket hermeneutik där, så att säga. Men samtidigt så måste man ju tyvärr då säga att evidensbasen för KBT inte heller är jättestark. När man jämför KBT med något annat än väntelista och så är det inte så så att det självklart slår alla alternativ och så. Men så jag är allmänt då på det lite sättet skeptisk.
Det kommer en fråga om det senare också.
Men vad jag vill säga är att jag tror ju att många, väldigt många psykoterapeuter, oavsett vilket tankegods de bekänner sig till, ändå om de har de rätta personliga egenskaperna kan göra väldigt stor nytta. Så att jag är övertygad om att den här typen av samtal är väldigt betydelsefulla och viktiga, för jag tror att patienter har väldigt stor glädje av det. Och jag tror att varje doktor som är en duktig psykiater ägnar sig också åt sånt här. Och även om man inte har gått någon psykoterapiutbildning, så är en duktig psykiater eller allmänläkare som har tid ska ju ägna sig åt sånt här i hög grad.
Du, det är vanligt att antidepressiva läkemedels effekt mot depression ifrågasätts, vilket du har varit inne på, att effekten inte är bättre än placebo, särskilt vad gäller lätt och måttlig depression, men ibland hävdas även att det inte fungerar ens mot svåra depressioner. Vad är din?
Ja, där kommer de här herrarna som jag nämnde förut, Fredrik Hieronymus och Alexander Lisinski i bilden, för vi mötte ju den här jag låg i hängmattan faktiskt för många år sedan och läste en bok av en kille som heter Irving Kirsch som har drivit det här, som heter The Emperor's New Drugs. Och han hävdade bland annat detta, jag gjorde en del metaanalyser på studienivå och kom fram till detta. Och skrev en massa strunt i den här boken också, så jag blev lätt irriterad. Titta, här var jag, vad är det här för någonting? Och sen tänkte jag då att han har ju onekligen en poäng i att det ser ju inte så imponerande ut om i hälften av studierna man inte har lyckats slå placebo ens. Det bör man ju kunna, va? Och det var inga jättestora effektstorlekar och så vidare. Så att jag tyckte ju ändå att det måste ju vara något fel här, och vad är det för fel på de här studierna? Så tänkte jag att det här borde man kolla på. Och så hade jag turen då att få de här medarbetarna som är mycket bättre än jag på både hantering av datafiler och statistik och sånt där. Så att det var väldigt glädjande. Vad vi började göra då var att vi insåg att det här måste man studera på patientnivå. Inte Kirsch metaanalyser, då får man bara in medelvärden från grupperna i studierna. Men vi vill titta på patientnivådata. Och det var på den tiden väldigt ovanligt att läkemedelsföretagen lämnade ut. De var inte mycket för öppenhet på den tiden. Det är de numera mera. Men på det, så vi fick tjata mycket där. Och vi har långa förhandlingar och diskussioner. Till slut fick vi ut från något företag. Och då sa vi till de andra att er konkurrent här minsann har lämnat ut sina data. Och om vi skriver en artikel här i någon framstående psykiatritidskrift, så måste vi ju nämna då att vissa bolag vill inte vara lika. Och då fick vi så småningom för de tre stora tidiga SSR, eller tre av dem, inte fluoxetin, för det fanns inte på data, det var så gammalt så det fanns bara på papper. Men för cipramil först och paroxetin och sertralin fick vi i stort sett alla relevanta studier. Och sen senare har vi också fått från en massa andra läkemedel. Så att, min första tanke där med det här var att vi skulle sannolikt kunna visa att man i de här studierna tar in en massa patienter som är ganska lindrigt deprimerade. Och att om man tittar på symptomgrad och symptomprofil vid baseline när man går in i studien, så kommer man att finna att det är därför utfallet blir så svagt, att man inkluderar folk som faktiskt inte har depression. Men det hade jag helt fel.
Det är svårt att visa någon bättring om de inte är särskilt svårt sjuka från början.
Vad sa du?
Det är svårt att visa någon bättring ifall de inte är så svårt sjuka.
Absolut, kan man tycka. Och många, jag trodde då, jag hade fel i sig, men jag trodde då också att många var ledsna i ordet, inte deprimerade i ordets medicinska mening. Okay. Och för vanlig ledsenhet hjälper ju inte farmaka, vad vi vet i alla fall, det gör nog inte. Så att, inte de här farmaka i alla fall. Så att, men det visade sig svar inte, för vi har inte riktigt tittat färdigt på det här med symptomprofil, men däremot har vi ju sett att även de med ganska lindiga symptom i början blir lika bra när det gäller de centrala symptomen, så det var inte det. Men däremot kom vi på en massa andra grejer, bland annat kom vi på då att framförallt var den här skattningsskalan man använt till den som har lurat Kirsch och andra, va? En gammal skala från 50-talet som heter Hamiltons depressionsskala. Och den har 17 items, och väldigt många av de items är det väldigt många patienter som inte har från början. Och där får vi, man kan inte bli bättre än om man inte har symptomet. Va? Så
ja, de symptomen, typ ryggont och lite sådana
saker. Absolut, eller? Sånt som man dessutom kan ha även om man är helt fri från sin depression, när man gått i remission. Ryggont, sömnproblem, lite gastrointestinala besvär, sånt som vem som helst kan ha. Så den skalan är, och det är jag säker på att Hamilton skulle hålla med om, den är inte alls optimal för att använda i behandlingsstudier. Men läkemedelsindustrin har varit så jävla konservativ, så man har inte vågat byta instrument. Man vet att det här har FDA och EMA och Läkemedelsverket godkänt tidigare, så nu håller vi fast vid det, va? Det har varit lite följa John där alla gjort som de andra har gjort. Och de har ju inte varit intresserade av att visa den faktiska effekten av medlen. För de har det bara gällt att slå placebo, och då kan vi börja marknadsföra. Slå placebo i 2 av 5 studier, 2 studier.
Så att man blir godkänd, det är det de är ute efter.
Och då blir man godkänd, och sen kan man sälja och tjäna miljarder. Så syftet med den här studien har aldrig varit att visa på magnituden och effekten. Så när Kirsch och andra tror att det är det, att man kan visa det, så är de helt fel ute.
Men ni renodlade mot depressed mood, vissa kärnsymptom då?
Ja, nej, vad vi gjorde då var att vi skippade summa poängen, utan vi tittade på olika symptom. Ja. Och dels sa vi då att när det gäller depressed mood och andra kärnsymptom har vi en mycket robust effekt i studie efter studie efter studie. Det finns nästan inga studier där SSRI inte slår placebo på de här måtten. Det finns nästan inte enstaka. Så det är ytterligt konsistent effekt. Och ganska stora effektstorlekar, väl i klass med många läkemedel inom den somatiska medicinen. Och sen noterar vi också då att den här skalan fångar ju upp SSRI-medlens biverkningar. SSRI kan ju ge minskad sexualdrift, det fångar den upp. De kan ge gastrointestinala symptom, det fångar den upp. Kan ge sömnproblem, det fångar den upp. Så att tar man bort de symptomen, så blir skillnaden väldigt tydlig. Och sen tittade vi på, hade många sagt att det finns ingen dosrespons. Det är inte så att högre doser är bättre än lägre doser vid depression, och det visade sig att, och därför har man tagit med alla doser i de här Kirsch och liknande metaanalyser. Vi visar väldigt tydligt att det är dosrespons. Om vi tar bort de studier där man använt för låg dos, så blir återigen effekten väldigt tydlig. Så jag har gjort en massa sådana artiklar som de här flinka herrarna Hieronymus och Lisinski har producerat genom åren här, och vi tycker då att det är ingen tvekan om att medlet fungerar. Sen, vi som alla andra vill inte överdriva effekten. Vi vet att det finns en försvarlig andel som inte svarar, absolut. Det är därför vi nu håller på med en ny stor studie här i Sverige, där vi hoppas på en ny spännande, intressant tillägg till SSRI som vi kanske kan återkomma till. Men, och de är absolut inte perfekta medel, och det har en lång startsträck och allt detta.
Ja, men för jag bara avbryta det där? För jag tänker på det att som du säger, det är ju långt ifrån alla det biter på trots allt då, och rätt många av dem som det hjälper hade ju blivit friska ändå, eftersom depression är en av de psykiska sjukdomarna som trots allt ofta ger med sig av tiden, så att säga. Och som du nämner här, de här läkemedlen har det, så de rätt jobbiga insättnings- och utsättningssymptom. Så jag tänker, om man jämför med andra läkemedel som litium eller antipsykotiska läkemedel, som visserligen har jobbiga biverkningar så, men i en jämförelse så tycker jag väl ändå att antidepressiva medel framstår som rätt trubbiga ändå. Alltså, man hade kunnat önska att de var mycket bättre, eller?
Ja, jag tycker att SSRI är ett fantastiskt bra medel, måste jag säga. Inte minst vid de här andra indikationerna. Vid panikångest är det ett fantastiskt bra medel. Vi gjorde som sagt de första studierna med panikångest med en föregångare till SSRI som heter klomipramin. Och där blev ju faktiskt alla patienterna fria från panikattacker utan några avhopp i studien och så. Vid premiestöd syndrom som jag höll på med, där blev också nästan alla bra. Så att vid många indikationer har de en väldigt stor träffsäkerhet. Vid depression håller jag med om, där har jag aldrig trott att det är de mest effektiva effektiva medel vi har. Jag tror ju, jag nämner att jag var ofta med på de där med olika symposier som de som gjorde SSRI-tabletterna arrangerade när de kom på 90-talet. Och jag brukar alltid lägga lite sodin på stämningen, men jag brukar alltid visa lite bilder och hävda att tricykliska medel var faktiskt effektivare. Mm. Men det finns sådana studier, danska studier till exempel, som är väldigt övertygade. Så jag tror att tricykliska medel är klart mer effektiva än SSRI. Så det är inte våra bästa antidepressiva, men avvägningen effektivitet biverkningar gör att de...
För biverkningarna kan ju vara ganska allvarliga när det gäller tricykliska, är det inte så?
Jo, tricykliska, men inte med SSRI. Nej, så jag tycker det är helt rätt att de här är SSRI i förstahandsbehandling idag. Ja. Men jag tycker kanske, återigen om jag får lite beskäftiga mig i klinikernas ögon, jag tycker nog att de skulle använda tricyklika lite mer än de gör idag, vid djupare depressioner i alla fall. Amitriptylin, som nog är det mest effektiva antidepressiva medlet, det används nästan inte alls. Det används i låga doser som sömnmedel och lite grann mot kronisk smärta, men inte som antidepressiv. Och jag tror att det är klart bättre.
Mm. Det är ju rätt vanligt att man får väldigt jobbiga insättnings- och utsättningssymptom av antidepressiva mediciner. Jag själv har upplevt det och tyckte det var väldigt obehagligt. Sen så tycker jag inte har några biverkningar alls av liksom, den ordinarie medicineringen. Men vad beror de här symptomen på? Vet man det?
Ja, det där är intressant. Första gången jag hörde talas om detta, det var från min gode vän och handledare i forskningen Kjell Modig, farmakolog och psykiater här i Göteborg. För han började använda då anafranil, det här föregången till SSRI, vid just panikångest. Och där berättade han att nästan alla får initialt förvärrad ångest. Mm. Väldigt, väldigt vanligt. Som sen övergår i sin motsats. Mm. Så det var, vi tyckte det var jätteintressant och grubblat mycket sen dess på vad det är beror på. Så jag kommer snart att komma tillbaka till din fråga. Vid depression är det inte så jävla vanligt faktiskt. Vi har kollat på det också. Vi har kollat på allt. I ett arbete av Jakob Näslund, en kollega här, också hört till den här gruppen. Lisinski, Hieronymus Näslund. Där han tittade på hela det här depressionsmaterialet vi hade, hur ofta rapporterar de mer ångest första veckan på den här skalan, och hur ofta rapporterar de dessutom ångest som biverkan. Mm. Och det absolut att det förekom, men mindre än jag trodde. Det var väl ungefär kanske 10% mot 5%, 5% placebo-gruppen och 10% i SSRI-gruppen. Så i depression är det inte så där jättevanligt. Vid PMS, som vi har behandlat massa patienter, så förekommer det, men det är också ganska ovanligt. Panikångest utmärkt så där får nästan alla detta. Och det var Kjell Modig då rekommenderade att man skulle ta den lägsta tablettstyrkan av anafranil, som den hette, och sen förskära och dela den i smulor, och så börja med en smula och så trappa upp långsamma. Eller så kan man ju kombinera med bensodiazepin de första dagarna, det är också tänkbart, och sen sätta ut bensodiazepinen innan man kommer in på beroende problematik, och så är det också en lösning. Va? Vad beror då detta på? Och då kan man säga att, kommer tillbaka lite grann till frågan, vad gör egentligen serotonin? Och jag börjar ju mer och mer, jag har hållit hur många föredrag som helst i morgon och sagt att det är brist på serotonin vid ångestsjukdomar, men jag har nog varit vilselett min publik där. Jag börjar mer och mer tro att det är för mycket, att serotonin snarare är en anxiogen, alltså ångestframkallande transmittor. Åtminstone djurförsök talar väldigt starkt för det. Om man tar bort serotonin från försök så blir de mer dristiga och järva än, och sådär, inte mer ängsliga. Det skulle också förklara den här ångestförstärkningen, att om man då av någon anledning har ett hyperaktivt serotonärk transmission, och sen initialt när man speedar upp den ytterligare så får man mer ångest. Mm. Det funkar bättre med den teorin. Och sen skulle då den gynnsamma effekten vara att man helt enkelt då nedreglerar de här systemen, att de dämpas, de här ångestframkallande, att man håller serotonärgenivån i schack snarare än att man vill speeda upp dem. Men sen är allt jättekrångligt, så det kan också mycket väl vara så att serotonin både har en ångestframkallande och en ångestdämpande effekt i olika delar av hjärnan, och att det gäller att hitta någon slags balans mellan dem och sådär. Så att jag kan inte påstå att jag vet, jag har bara grubblat på det här i 45 år, så du kan inte begära att jag redan ska ha kommit till någon slags teori.
Nej. Nej.
Men den enda jag har kommit fram till de här 45 åren var att jag hade fel i de första 30 åren, då jag helt trodde på det här med att det var serotoninbrist. Det tror inte jag längre.
Det kan hända den bästa.
Tack, det var snällt sagt. Och det kan även hända mig.
Där hade ni den andra delen av 4 av intervjun med Elias Eriksson, och misströsta inte, för mer än hälften av intervjun återstår ännu. Den tredje delen kommer snart, och den fjärde och extra långa sista delen är som bekant bara tillgänglig för Patreon-medlemmar. Medlemskapen där fortsätter att öka trots inflation och turbulens i det globala banksystemet. Ingenting verkar kunna stoppa er stora kärlek till att ge mig era pengar. Jag tipsade ju förresten på ett oförblommerat och framfusigt vis om mina egna böcker i förra avsnittet, och glömde säga det att man på livvaktnivån på Patreon får ett signerat ex av någon av mina böcker. Så om ni funderar på att köpa en bok kan ni ju bli medlemmar där istället. När ni har fått boken kan ni alltid byta ner till en billigare medlemsnivå eller säga upp medlemskapet om ni vill att jag ska gå back på boken. Så det finns ett litet fönster där för er som vill skada min privatekonomi. Jag vill avsluta dagens avsnitt med att ge er en kort trailer inför fjärde och sista delen av Freud-dokumentären som kommer i maj. Vargmannen. En längre trailer på 12 minuter finns bakom Patreon-betalväggen för er som känner er riktigt taggade och inte kan vänta. Jag är själv, som ni hör, väldigt taggad. Och med det sagt har det blivit dags för mig att återgå till mitt trista svennebananliv här i ytterförorten. Ta nu hand om varandra där ute. Puss och kram. Slava Ukraini. Hej då!
Man brukar säga att den så kallade vargmannen är Freuds mest berömda fall.
The case just is really sort of revealed that Freud wasn't a very good scientist.
Det bör man känna till, att den här uppfattningen att han inte var någon vetenskapsman och var väl fantasifull, det bekräftar han själv, och det erkänner personens omgivning.
You test your hypotheses and when they're found to be wrong you throw them out. Well, Freud wasn't willing to do that.
Och därför så har det blivit remarkabelt att en patient som träder fram och säger att nej, Freud har beskrivit mig på ett överdrivet framgångsrikt sätt.
It does place Freud in a much more critical light as someone who fundamentally didn't understand the basic principles of science.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.